Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Han är dramatiker, poet, professor i berättande på Stockholms dramatiska högskola, Augustprisbelönad och medlem i samfundet De Nio. Men framförallt är han en av landets största författare med snart 40 böcker i bagaget. Nu under våren kom senaste romanen En Maria-legend, en bok som blivit oerhört hyllad av kritiker och läsare. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Niklas Rådström.
Nu ser jag att jag har gjort en klassisk misstag som man direkt hör. Mikrofonen vänd åt fel håll.
Och hur är det med min då?
Den är åt rätt håll, men pröva att säga någonting nu bara.
Då pratar jag så här ungefär och så blir jag lite animerad. Då pratar jag ännu mer lite så här och sedan så kanske jag går ner lite så här.
Just det.
Vad är det för typ av vårväder vi har ute idag?
Det har återkommit vårvädret efter en kylig vecka. Får man säga. Dock hann vi inte med något morgondopp i morse, vilket vi annars brukar göra.
Ni badar så här tidigt på säsongen alltså?
Vi har badat i 2 månader.
Länge var vi fast nere på trappen utanför Niklas Rådströms vackra villa i Saltsjö-Duvnäs utanför Stockholm. Jag var nämligen lite tidig och först på plats för att hälsa mig välkommen var familjens hund som genom sin sorglösa charm fick oss att utomhus inleda ett långt samtal om relationen mellan människa och djur och värdet av att ha en trofast hund i sin närhet. Men efter ett tag begav vi oss upp på ovanvåningen av huset, det hus där Niklas Rådström bor tillsammans med sin hustru. I hans bibliotek och skrivarrum slog vi oss ned. Jag i soffan och han på en stol. Jag kunde inte säga det när vi satt där, för det skulle nog kännas lite för insmickrande. Men jag själv har alltid drömt om ett sånt här rum. De murriga färgerna, de gamla böckerna, de vackra prydnadsföremålen som alla verkar bära på en lång hisnande historia. Och så utsikten. Träden i backen ner mot Saltsjöbanan som doft rullar förbi någon gång i kvarten. Ja, det här måste vara den ideala platsen för att skriva och tänka. Jag kunde inledningsvis inte heller riktigt berätta om på vilket sätt Niklas Rådströms senaste roman En Maria-legend berört mig. Visst hade jag läst recensionerna av de som talat om det glimrande språket som kombinerades med 3 skilda berättelser. 3 skilda människöden på olika platser och i olika tidsepoker. 3 berättelser som sen allt mer vävdes ihop på ett sinnrikt sätt. Lite som en pianotrio där varje röst är helt egen. Samtidigt som de 3 olika stämmorna bildar en gemensam melodi som fångar något annars oåtkomligt i sin klang. Ja, om allt det där hade jag redan läst innan jag öppnade boken. Men inte hade jag kunnat ana att jag här på några ställen skulle finna en författarröst som talade med en nästan profetisk auktoritet. Jag talade om det hemlighetsfulla i livet. De stora frågorna, ondskan, våldet, döden, nåden och sanningen. Längre fram i vårt samtal kommer jag ta upp de partierna och jag kommer få svar, men kanske inte de svar som jag väntat mig. Innan vi sätter igång kanske jag bara ska säga något mer konkret om romanen En Maria-legend. Här finns partier som är rent ut sagt ohyggliga. Det är ett våld som är beskrivet in i minsta detalj. En kvinna som redan i början av boken förlorar allt och det på det mest fruktansvärda sätt. Och romanen är verkligen en blandning av det allra mörkaste i människan kombinerat med det ljusa. Och i de ändå hoppfulla partierna, där finns det ett omkväde som handlar om två blickar som möts. I den blicken finns en hel värld. Ja, det är i den blicken som världen blir till. Men innan allt det här, innan vårt bitvis ganska så avancerade litterära samtal kring den filosofiska tanken om Gud som författare och Jungfru Maria som mytologisk gestalt. Ja, innan det börjar vi med att prata om hur allting egentligen började. När visste du att du skulle ägna ditt liv åt att skriva?
När jag hade skrivit ett tiotal böcker ungefär. Det var, jag hade ingen sån där uttalad vilja att jag skulle bli författare. Jag tänkte att jag skulle syssla med något konstnärligt, tänkte jag. Tänkte jag skulle syssla med film. Möjligen var det så att i och med att jag är uppvuxen då i en familj där det har funnits flera författare och min mamma var journalist och uppvuxen i en sån miljö. Så det där att komma då och säga jag ska bli författare som tonåring, det bär en emot. Men också det där, jag går fortfarande, nu har jag skrivit nästan 40 böcker, jag går fortfarande och funderar på vad är det där att kalla sig författare? När första 10 åren så när folk frågade vad jag var för någonting, alltså yrkesmässigt, så sa jag skriver böcker. Men kalla sig författare, det är ju liksom något annat. Det har jag ännu inte riktigt förstått. Nu har jag accepterat att det är det jag har blivit i någon sorts objektiv bemärkelse. Men ja.
Men om du bara fantiserar då, vad skulle en författare kunna vara?
En författare är en sån här person som går upp tidigt på morgonen och sätter sig och skriver större delen av dagen. Jag är alldeles för okoncentrerad och lite okoncentrerad, men vad ska vi säga, vindflöjlig. Jag hoppar från olika saker, jag hoppar mellan genrer och mellan olika uttryck och sådär. Framförallt så tänker jag mig väl att en författare vet vad hen håller på med. Det ska jag erkänna att det börjar jag väl förstå så här vid 63 års ålder. Hyfsat vad jag håller på med. Men första 25 åren så höll jag på för att upptäcka vad jag höll på med snarare. Än att jag hade någon vetskap om vad jag höll på med.
Men jag får en känsla att du verkligen har velat borra dig djupt in i de allra svåraste frågorna. Vad är världen? Vad är en människa? Vad är våld? Vad är förlåtelse? Vad är berättande?
Ja, jag vet, alltså jag har liksom aldrig tänkt så här. Det är de här frågorna jag ska, det är de som är de viktiga. Utan, ja, det är ju de frågorna som är de viktiga. Det är en fullständig självklarhet. Sen så handlar det om hur man hittar språk att möta dem. Och det språket kanske vi inte hittar i politiken eller i naturvetenskapen, alltså i det här, den evidensbaserade kunskapen, de förmår inte liksom omfatta det här på det sättet. Så att det, jag tycker för mig är det en självklarhet. Sen är frågan hur man närmar sig det, hur man kan uttrycka det. Och där handlar det om liksom för mig en balans mellan liksom en tyngd och lätthet. att vi kan inte uttrycka det här med att bara låta oss digna under dess tyngd, utan vi måste liksom närma oss det med den lätthet som glimten i ögat, humorn, känslan för skönhet, känslan för det musikaliska i det ger. Det är ju så här, alltså de här stora sakerna låter sig inte sägas med mindre än att det sker med det jag kallar för ljusironi. Vi har levt i ett tid där liksom ironin har varit dominerande under ett par decennier. Nu verkar även de värsta ironikerna tröttna på det. Och det där har väl varit okej, men det har varit en sorts ibland väldigt svart och förnekande ironi som liksom har sett allt som politiskt korrekt eller moralpanik och såna här saker liksom, va? Men det är ju så. De flesta människor tror ju på fred, kärlek och förståelse. Men att säga liksom peace, love and understanding, det är så corny. Det måste sägas med ett ironiskt tonfall för att bli trovärdigt. Men har vi det där lite ljusa ironiska tonfallet, då blir det trovärdigt också. Därför att vi både säger vad vi tror och inför det här alldeles nödvändiga tvivlet kring det. Och det där tycker jag är nog väldigt spännande. Liksom. Hur berättar vi och visar vi det? Alltså, där har ju konsten en unik möjlighet. Och där är konsten på sätt och vis ensam om att kunna uttrycka det.
Men det är intressant när du talar om det lätta och den, ja, men nästan milda ironin. Jag tycker att du, och särskilt här då i din senaste bok, det är ju en av de mest allvarliga böcker jag har läst.
Ja, kanske det.
Jag skulle säga att den bitvis är totalt nattsvart.
Ja, det är många som tycker ändå att det liksom, den ger det där ju. Ljuset samtidigt.
Ljuset kanske, men inte, det finns ingen ironi i det.
Nej, det
ljuset.
Finns ingen ironi. Nej. I den, absolut.
Och det
inte.
Finns ingen, jag ser ingen lätthet i det ljuset.
Nej, det är möjligt. Det är möjligt. Det är möjligt.
Jag skulle säga att det är nådens, den är ju liksom genomborrande sorts ljus.
Ja, jag tänkte ju säga det borrande. Jag har ju skrivit, jag skrev för några år sedan en bok om självmord till exempel, som är en av de saker som vi liksom har väldigt svårt att handskas med, och på goda grunder har svårt att handskas med. Jag har skrivit en pjäs som handlar om det här mordet som två 9-åriga pojkar gjorde på en 2-åring i Liverpool för 25-30 år sedan. Alltså den där sorten saker som är så svåra att tänka på, så vi vill inte få in det i huvudet, och i den mån vi får in det i huvudet så söker vi liksom rationaliserande svar som inte gör det till en del av vårt liv liksom, som en del av den värld vi lever i, utan som något vid sidan om. Och det där tycker jag väl att det är det någon, där har liksom konsten ett uppdrag att ändå berätta som det är, att livet finns just som det är. Det tycker jag är nödvändigt att vi sysslar med.
Men varför har du dragits till den typen av mörker?
Ja, varför just jag som är en sån lättsam person och tycker om att ta en cocktail före maten och sådär. Ja, därför att, ja, jag vet inte. Därför att det är viktigt. Därför att det är också, jag tänker ofta på det där, liksom, vad händer med en konstnär under en konstnärs utveckling. När man börjar som konstnär så är man så upptagen av liksom den eufori som skapandet möjliggör, man känner inom sig den här euforiska lättheten över att faktiskt jag kan göra någonting ur intet, alltså, där vi nästan känner oss gudalika. Det där lägger sig ju, gudskelov, och ibland kan det, de goda sidorna av det leva kvar, och det gudskelov verkligen. Jag tänker så här att skapande väcker lika mycket lust som skräck, och det handlar om att övervinna skräcken utan förlora lusten. Men sen när man fortsätter så börjar man möta då läsare eller en publik, och då förändras det på något sätt. Då finns det någon annan som man talar med, och då liksom räcker det inte att stanna i den där euforiska saken. Sen finns det tredje steg när man ska liksom gå vidare. Att man inte varken stannar i euforin eller publikmötet, utan man upptäcker att här står jag med fungerande verktyg i händerna. Vad kan jag nu bygga, och hur kan jag göra någonting förhoppningsvis lite viktigt av det? Och det är väl inte alla konstnärer som når dit, men jag tror att alla konstnärer längtar efter att nå dit. Det är det vi menar när vi pratar om liksom Beethovens sena stil och såna här saker. Liksom, va? Om vi tar Beethoven, liksom hans sena kvartetter eller pianosonater, de liksom återvänder ju till en total frihet som vi förknippar med en ungdomlig upproriskhet närmast. Liksom.
Men den sene Beethoven hade ju ingenting att förlora.
Nej, så är det.
Men om vi återvänder till det här mörkret och gör det konkret. Ja, vi kan ju egentligen börja. Du har ju berättat om hur du som barn fick glasögon, och så plötsligt så var det möjligt för dig att se stjärnhimlen.
Så var det.
Och natthimlen har ju ett stort mörker.
Ja.
Vad var det som fascinerade dig där?
Jag har alltid varit det var en av de tidiga yrkesambitioner jag hade, att jag skulle bli astronom. Jag tror inte jag skulle bli astronom ens, utan jag skulle nog bli Nobelpristagare i astronomi, tänkte jag som 8-åring. Men då hade jag haft glasögon i ett par år, som sagt. Det var en konstnär faktiskt som upptäckte att jag behövde glasögon. Också en bild av konsten. Det var ute i skärgården, så var det en dansk konstnär som min mamma och hennes väninna kände. Och jag beundrade honom enormt. Han hade ett par otroligt tuffa gympaskor bland annat, som jag tyckte var så jäkla coola. Och han gick där på klipporna och målade, och så skulle jag gå med honom med mitt ritbrock, och jag var 5 år, och så tittade jag på hans målning, och så var det några figurer på klipporna på andra sidan sundet där som han hade målat av. Och jag frågade, vad var det där för någon? Ja, men ser du inte dem där borta? Nej, det gjorde jag inte. Så upptäckte han det. Jag var väldigt ledsen att jag fick glasögon. Det var inte en klarsyn som jag välkomnade. Men så var det. Ja, natthimlen. Jag vet inte. Jag växte upp i en familj där min pappa försvann väldigt tidigt. Och sen dog när jag var 10 år. Min uppväxt var en blandning av stor trygghet och omtanke från mina morföräldrar och andra i familjen och sådär. Men också enorm saknad, och det där åskådliggörs väl i för oss varje gång när vi ser upp mot natthimlen. Dagshimlen har ju det här skyddande höljet som liksom stänger in oss i den här bubblan av ljus som dagen innebär. Men så faller skymningen och då öppnas universum för oss. Det är väl en bild som följt människan sedan urminnes tider förmodligen. Den känslan av det här ändlösheten som... ändlösheten och även någon sorts ensamheten som både i positiv och negativ bemärkelse som natten ger oss.
Vad händer med dig idag då? När du blickar upp mot den här mörka himlen?
Det är samma fascination, absolut. Jag är alltid lika fängslad och fångad av i vilket läge månen står och sådär.
Jag skulle ju säga att din senaste bok är en natthimmel. Alltså ett stort, tungt, evigt mörker med de här ljusprickarna som lyser starkt. Och de lyser starkt just för att de har den här evighetens mörker som fond. Och om vi bara börjar med någonting helt konkret. Alltså boken inleds ju med otroligt våldsamma scener. Det är nog därför jag säger att det är en av de allvarligaste böcker jag läst. Just för att det våldet skiljer sig från annat våld som man brukar läsa om i böcker. För det våldet finns där av en annan orsak. Det våldet finns där för att liksom skapa en dramatik eller faktiskt underhålla på något sätt. Men det här våldet är faktiskt helt nattsvart. Och det blir just tydligt kanske för att det paras med det här ganska, ditt vad ska jag kalla det då, högpoetiska språk som också finns där inklämt. Men hur var det möjligt för dig att ens skriva de här starka våldscenerna?
Ja, det viktiga var väl att jag reflekterar inte över det på det sättet. Vad jag snarare reflekterar över, går det att beskriva? Alltså, världen är fylld av meningslöst våld. I stort sett allt våld är meningslöst, även om det är underkastat politiska och historiska rörelser som gör att det låter sig förklaras i någon sorts backspegelsperspektiv. Så är ändå liksom, så är det liksom, det finns två principer här i världen. Det ena är skapandet, att livet blir till. Det är det som är världens stora underverk. Det är det som är närvarande hela tiden. På så vis så tycker jag ju personligen inte att den här boken och annat jag har skrivit som tangerar sånt här är mörkt på det sättet. För att den liksom, det är snarare så att jag genom mörkret försöker visa det ljus som faktiskt vi ska vara otroligt ödmjuka inför och ära och högakta det faktum att, och det stora, det faktum och det mysterium att livet finns. Det är ju det som är det stora med våra liv. Hur vi än lever våra liv så är det stora med våra liv. Och sen finns ju den här andra kraften till förstörelse, till som ju hos oss människor har en förfärlig, att som många förknippar det med att det blir en sorts tydlighet genom förstörelse. Eller hur va? Det är som när man städar ett rum. Man kastar saker och så blir det tydligt var man egentligen befinner sig. Men, och det är väl okej när man städar rum, det måste man göra liksom va. Men det finns ju också, det är förknippat med förstörelse och förkastande och renodling alltså. Och det är ju det som har styrt historiens gång och skapat våld. Sen är en fråga när du säger så här, när man läser andra så är det våldsskildringar, så är det del i liksom ett händelseförlopp. Ja, det händelseförloppet tar liksom inte ställning till det på det sättet. Jag har haft kurser på vår skola med våra studenter som ju arbetar med film och media och teater. Och hur berättar vi om sådana här saker? Och vad har vi för ansvar också när vi berättar inom fiktionen. Och jag menar, vi har ett ansvar i hur vi berättar om de här sakerna. Hur vi berättar är inte liksom ett estetiskt val, utan det är lika mycket ett etiskt val, om inte ännu mer ett etiskt val. Ett exempel jag brukar dra upp på det är Lukas Moodyssons film Lilja Forever, som ju handlar om en ung kvinna som är i trafficking, sexhandel, och utsätts för förfärliga övergrepp. En sak som Moodysson gör där är att han visar henne aldrig naken. Han deltar inte i exploateringen av henne, och ändå berättar han om henne. Alltså, hur hittar man det? För då närmar vi oss den, liksom, den möjlighet till sanning som konsten också i sin liksom fiktionsberättande faktiskt kan uppnå. Och då spekulerar vi inte i det, utan då försöker vi liksom visa fram det med den öppna handens gest, så att säga.
Men varifrån kommer ondskan?
Ja, varifrån kommer ondskan? Och vad är ondskan? Kan man tala om liksom ondskan som en separat entitet? Vi människor har ju liksom vi har både en benägenhet till skapande och en märklig... Alltså Freud talade om dödsdrift. Det där har jag alltid haft väldigt svårt för. Men börja förstå vad han är ute efter nu faktiskt. Han menar ju så här att en människas liv blir synligt först när det är avslutat. Precis som en berättelse alltid strävar mot sitt slut. Vi blir väldigt frustrerade när en berättelse inte når sitt slut. Att den liksom ebbar ut bara. När vi börjar berätta så har vi genast sagt att detta kommer komma till ett avslut. Och med det avslutet så har vi förstått berättelsen. Så ser vi på våra liv. Det är det som liksom Freud menar med dödsdriften. Att vi vill komma till det avslut som vi alla vet är ofrånkomligt. Det är att vi dör. Och vi vill att vägen dit ska vara vår egen. Vi vill formulera vårt liv på vårt eget sätt. Och det gör att vi både har den här libidot livskänslan som driver oss framåt. Men att den ofrånkomligt går mot en ändpunkt. Och den ändpunkten, vi vill forma det till vårt eget mellan de polerna. Och ja, där befinner vi oss väl liksom. Och det är, där, inom det spektrat så kan sådant som ondskan uppstå också. Så vad är ondskan? Ja, ondskan är väl liksom, hör väl till de där begreppen som, ja, vi vet ju vad vi pratar om. Vi känner igen det. Precis som vi känner igen kärlek. Men vi kan inte hänvisa till liksom hormonströmmar och kulturella föreställningar och tro oss vara färdiga med kärleksbegreppet med det. Men vi känner igen det när vi möter det, och vi känner igen ondska när vi möter det också. Och det är den sortens begrepp som vi liksom bara låter inringa med dess negation. En sak som är säkert med ondska är det frånvaron av samtal till exempel. Alltså det frånvaron av öppenhet, frånvaron av att möta andra människor, frånvaron att vilja se varandra i ögonen. Thank you.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Niklas Rådström. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka. Jag måste ändå fråga dig här. Det är alltid svårt att prata om skönlitteratur. För att den lever ju sitt eget liv. Men jag är ju en läsare som sitter här inför författaren. På samma sätt som den vanliga människan i församlingen sitter inför Gud. Jag har ju sett ditt universum. Oh, ja.
Den parallella beskrivningen vet jag inte om jag är med på. Men...
jag är ju övertygad om att Gud är en författare. Det är ju
ja, min... det var ju vad jag hävdade i min förra bok.
Ja, ja, men är det inte så?
Jo, att det sätt som vi tänker och genom historien har tänkt oss Gud eller gudarna har ju varit som skapande konstnärer, så att säga, av vilka vi lever i den produkt de har skapat, så att säga. Det kan man nog tänka sig.
Om Gud är en författare så har vi faktiskt löst teodicéproblemet. För alla goda författare vet att man inte kan skriva en berättelse som bara befinner sig inne i Eden. Först var det bra, Adam gick och klappade lammet, sen gick han och klappade tigern, sen gick han och pratade lite med Eva, sen klappade han lammet, sen klappade han tigern. Jag menar, det går ju inte.
Nej.
Så för du in den här lilla ormen, plötsligt blir det intressant. Och sen börjar författaren...
Inte bara så, utan också att om vi tänker oss Gud som en konstnär, så ställer frågan, vad har konstnären för ansvar för sitt verk? Och det är också, kan man säga, en lösning på teodicéproblemet, att... En konstnär har naturligtvis ett stort ansvar för sitt verk, men inte ett fullständigt ansvar för sitt verk. Verket kan skapa reaktioner hos andra som är helt oförutsedda hos konstnären och författaren. Och så får vi nog tänka oss Guds roll i vår värld också.
Men kan vi inte ha denna fantasidörr öppen ett tag här?
Ja.
För att jag... Om detta har jag försökt tala med, vad ska man säga, uttalat religiösa människor. Men vi har aldrig kommit fram till någonting då. Jag vet inte om det är provocerande eller vad det är med att då säga Gud är en författare. Men jag får en uppfattning av att läsa de religiösa skrifterna. Jag är ju mest bevandrad i kristendomen, måste jag säga. Men... Ibland i vissa stunder så får jag en känsla av att det är berättelsens egen skönhet som är det centrala. Det är därför omvändelserna är så stor del i alla fall den kristna historien. Ta Paulus då, en av de stora inom kristendomen. Han är ju en usling under en stor del av sitt liv. Sen får han den här stora omvändelsen. Men det blir inte riktigt bra då heller. Han liksom faller tillbaka gång på gång. Men brottningsmatchen har ju både en dramaturgisk skönhet och en typ av större skönhet. Det blir helt enkelt ett liv av hans resa. Och jag drar då slutsatsen att... Okej, jag säger det här med fantasins dörr öppen. Jag drar då slutsatsen att världen finns till för att berättelserna ska uppstå.
Ja, så tänker jag.
Men du har ju också, jag gissar...
Att berättelserna ja. Och berättandet är liksom det sätt som vi förstår både världen och våra liv. Så mm. är det.
Mm.
Alltså, världen sitter ihop genom det att vi berättar om den. Fråga vem som helst, vilken människa som helst, om vem hon är. Så får du en berättelse, du får det direkt, omedelbart, första meningen, så börjar en berättelse. Alltså, som Paul Ricoeur, franske filosofen, säger, han menar just att just berättandet är världen, så att säga. Inte att det är berättelser, berättelserna är liksom en produkt av det, men att berättandet som hållning, det är så vi förstår världen. Så är det absolut. Och ska vi förstå religionerna, så är ju religionerna det sätt som vi berättar om världen, så att säga. Det är det deras ursprung. Och det förminskar de inte. Det förminskar inte deras betydelse. Det förminskar inte... Och inte ens omöjliggör det en sorts lite absolut tro kring det. Kring de religiösa legenderna, tycker jag. Det punkterar inte det. Och vad gäller kristendomen så det nya med radikala med kristendomen när den kom var att det var liksom en reformation av den judiska traditionen. Där man sa att visst ska vi följa lagarna, men inte till vilket pris som helst. Och även om vi gör fel så har vi en älskande Gud som ser oss på oss med en förälders kärleksfulla blick.
Och det är just där som jag tänker att om jag, du behöver inte bli personlig, men jag kan bli personlig. Då kan jag säga att det är just den punkten som nog ändå gör mig till kristen på något sätt. För att i min värld så kan Gud vara en författare. Men han måste vilja mig väl. Det måste alltså vara en författare med ett gott uppsåt. Det är det centrala. Om det bara är en författare som skriver av...
vinningslystnad.
Exakt. Nej, då kan jag inte... Det kan jag inte ställa upp på. Men om det är en författare som ändå vill mig väl, ja, då är jag med.
Nej, men det finns väl en sorts parallellitet till konstnären och författaren... Nu ska vi liksom inte göra konstnären och författaren till liksom ställföreträdande gudar här. Absolut inte. Men vad det gäller liksom detta med... Du frågar hur när jag skriver om de här våldsskildringarna. Ja, vad jag gör som författare är ju att jag är där. Men det här, även om jag hittar på det här, så vet vi att de här sakerna händer. Det vet vi. När jag som författare berättar om det, så är jag där som vittne, även om det är påhitt, så att säga. Och vittnets och vittnets utsagans funktion i våra liv är ju otroligt viktigt. Det är att vi blir sedda i det som drabbar oss. Kan vara helt livsavgörande för oss människor. Och det är ju liksom konstnärens roll att vara det här förmedlande vittnet mellan det avbildade och världen, så att säga. Och där finns ju liksom en parallellitet i den kristna tanken. Det är tveklöst så tanken att det finns en Gud som då inte bara är dömande eller skapande och har en plan för världen, så att säga, va? Utan faktiskt också deltar i världen och låter oss ha vårt eget ansvar och så.
Men som jag ser det så är det så att genom historien så det finns ett antal grundmysterier som återkommer. De kan man läsa både, vad ska man säga, som heliga eller egentligen närmast sekulära eller psykologiska. Men du tar ju faktiskt an ett av de allra svåraste. Ett mysterium som finns i kristendomen som jag tror nästan är svårare än detta med nattvarden och den förvandlingsprocess som den bär på. Kanske till och med svårare än hela passionsberättelsen, döden och uppståndelsen. Och det är just Maria-symbolen. En symbol som i det protestantiska Sverige ofta liksom förknippas med katolicismen och därför kanske inte är så väl utvecklad. Och jag själv har haft väldigt svårt av just de skälen för just Maria. Varför ska det sitta en jungfru där? Vad är det här för överdriven kult av moderskapet? Alla de sakerna. Men jag tycker att du faktiskt lyckas förmedla någonting här kring det som är svårt att tala om. Men jag säger min tolkning här så får du bara reagera på det. Vi alla är Maria. Alla människor är Maria. Potentiellt. Både män och kvinnor. Det finns inget kön här. Utan alla är Maria. Där det gudomliga kan födas.
Det håller jag med om. Sen att Maria är en kvinna och en moder. Det vill säga den som är bringare av liv och härbärgerar livet. Gör det naturligt att göra det till att den har vuxit fram genom historien som en kvinna. Men i konsthistorien så har vi ju Maria-figuren i två olika skepnader. Det ena är Madonnan, alltså modern till det lilla barnet som vi har oräkneliga bilder av. Och det andra är ju Pietà, den sörjande moden. Den bild av moden där livet och förhoppningarna har gått förlorade. Där barnet ligger dött eller avrättat till och med i hennes knä. Och det är ju liksom den... Det är ju livet i hela sin utsträckning. Centralt för mig med Maria-gestalten är ju att och därvidlag så håller jag med om att alla är Maria. Det vill säga, Maria-gestaltens budskap är att allt liv är värdigt vår kärlek. De Maria-bilder som jag har liksom varit påtaliga för mig är just när det i bilden finns det här liksom mötet, blickarnas möte mellan den vuxna och barnet. Och där i en del sådana Madonna-bilder så är ju liksom barnet en liten vuxen. Så att säga. Men när konstnären har skapat ett barn med allt det behov av skydd och omsorg och omtanke som barnet representerar, då blir man väldigt tagen av det. De bilderna har jag kan jag liksom bära med mig på ett väldigt tydligt sätt. Och då har vi liksom lämnat, därför att de bilderna lämnar också det som är liksom den här tunga kyrkliga symboliken som är till för att bekräfta kyrkliga dogmer. De har liksom stigit ur den tvångströjan och visar något levande.
Men just den blicken mellan modern och barnet, den blicken är ju central i din bok också. Det är där, ja, det är där världen föds.
Ja, det är där alla berättelserna landar någonstans. Och det är ju det som gör att jag tycker att, ja, du måste säga att det är en mörk bok, men det är liksom det är ju det ljuset som hela boken försöker berättas.
Det här kan låta som otroligt högmodigt från min sida, men jag tror ju att världen faktiskt går att förstå. Jag tror att den förr i tiden faktiskt var mer förstådd än vad den är idag. Att vi faktiskt på riktigt har glömt bort någonting om hur världen är beskaffad. Och den lite högmodiga tanke jag har fått med att börja leta efter tecken på vad världen egentligen är. Givetvis kommer man inte hitta något dokument nere i någon egyptisk grav, så när man rullar upp den papyrusen så står allting där. Så kommer det inte vara. Men jag tror att det finns en typ av poetisk sanning som rätt läst eller rätt uppfattad kanske handlar om hur det egna hjärtat ser ut, så att man ha någon typ av öppenhet inför det. Ja, det finns i alla fall ett sätt att förstå världen. Och här i din bok, på några av de första sidorna, så finns det en beskrivning som direkt slog an någonting väldigt djupt i mig. Någonting som jag kan inte förklara det på något annat sätt än att, jo, men det är så här. Jag bara läser den meningen, så kan du få svara på hur den meningen uppstod. Meningen är så här. Det finns... Nu måste jag vänta till tåget kör förbi här utanför. Det finns en källa i skogen där de döda tvättar sig innan de ber sig vidare till skuggornas land. Jag har en uppfattning att den här källan verkligen finns. Och att vi en gång kommer möta den. Men hur kom den meningen till dig?
Jag tror att den skrev jag för 20 år sedan. Så det minns inte jag. den sortens meningar kommer till på det sätt som det sker när, i en skapande process skulle jag säga. De finns där plötsligt och är helt naturliga. Låt mig säga någonting där om du säger om att det liksom finns en förklaring för världen. Då skulle jag säga så här att kanske har du rätt att liksom man förstod mer av världen tidigare på ett sätt. I de världsförklaringar som vi kan se i gamla skapelseberättelser och sådär. Därför att de beskriver världen som ett sammanhållet helt och inte ett resultat av liksom slump och tillfälligheter. Och det tror jag är en riktig beskrivning av världen. Världen är ett sammanhållet helt, fast naturligtvis inte på det sätt som det beskrivs i de här urgamla skapelseberättelserna, för det är en poetisk bild av det, naturligtvis. Men att världen sitter ihop som en helhet, ja, det bevisar du och jag att vi faktiskt kan sitta i ett rum som inte faller sönder och vi kan prata med varandra och faktiskt kommunicera med varandra. Så att världen håller, så är det. Det där är ju någonting som liksom den känslan kan konsten ge oss. Och där har ju konsten en viss parallellitet till religionen. Därför att vad liksom religionen gör genom sina ritualer och sånt där är ju att med liksom dansande dervischer, med meditation, med intensiva böneritualer och allt vad det är liksom, va? Att den för oss till den här platsen där vi kan uppleva den här oceaniska känslan. Men det är ju samtidigt så att den platsen där allt hänger ihop och allt i någon mån också blir utbytbart, så att säga, va? Den platsen är ju psykos. Det är ju en plats som vi kan gå förlorade, både för oss själva och för världen. Och då tänker jag mig att vad religionerna, den starka kraften och den kraften som gör att religionerna överlever på det sätt de gör, är deras förmåga att föra oss dit men ändå inte låta oss gå förlorade där. Sen vet vi att det är många som går förlorade där. Det finns folk som går förlorade i galenskap och psykos utan religiös hjälp, och det finns definitivt de som gör det med religiös hjälp. Det är bara att titta ut i världen, läsa tidningarna varje dag och se vad som händer. Men konsten gör något liknande. Det finns något liknande också hos en annan. Om vi tänker oss att vi i alla fall delar av världen, så är liksom religionen en förkättrad del av vårt medvetande. Psykoanalysen gör något liknande. Psykoanalysen säger oss att vi har ett omedvetet, och det kan vi inte veta någonting om. Men vi kan undersöka, och skulle vi ge oss in i det omedvetna, då är vi i psykosen liksom. Men vi kan ta oss dit och vi kan tolka det genom våra drömmar, felsägningar och sådana här saker. Vi kan ha en förståelse också för okända. Det är vad konsten gör. Det som kommer till oss genom, alltså det finns tre sätt att möta världen och alla är lika adekvata. Det ena är liksom den, vi kan säga evidenssättet, liksom det som är påtagligt att vi kan läsa av världen. Det är det som vi måste använda oss av för att kunna röra oss i världen överhuvudtaget. Sen finns det filosofiska sätt där vi kan fundera kring världen och formulera oss kring sånt som vi inte kan ta på, som begrepp som frihet eller vad det nu är. Och sen finns det uppenbarelsen, alltså där världen kommer till oss som den är. Och den kommer till oss utan att filtreras genom våra föreställningar och sånt där. Där har konsten en uppgift. Där har litteraturen någonting, en verklig kunskap att berätta någonting meningsfullt för oss.
Men då tar jag dina uppenbarelser till mig på ett väldigt allvarligt sätt. Och när du då skriver
Jag har en mening till här. Döden är en övergående tillfällighet. Då tänker jag att det är så.
Ja, det kanske det är. Det är i alla fall väldigt, nästan alla människors föreställning skulle jag säga. Även om vi är helt övertygade om döden som kroppens slut och det världsliga livets slut, så har jag ännu inte varit på en begravning där inte någon har sagt vi ska mötas igen.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Niklas Rådström. Mailadress till oss är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter där har vi hashtaggen 60 minuter. Musiken i programmet var Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria av Bach på piano. Efter det kom lite ur Beethovens 32:a pianosonat i C-moll. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist båda gångerna var Daniel Wiesej.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.